Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Med höga räntor har fastighetssektorn haft ett tufft år. Fastighetsindex är ner nästan 20% de senaste 6 månaderna. Vi såg en botten i oktober 2022, sen fick sektorn precis som börsen ny styrka och toppade i början av februari innan fastighetsindex föll återigen och vi är nu tillbaka på samma bottennivåer som i höstas efter vårens utspel med sänkta kreditbetyg, konjunkturoro och stor negativ uppmärksamhet i media, även från utländska medier.
When it comes to Swedish real estate specifically, just how bad is it? Is this an isolated incident?
Well, the thing with Swedish property firms is that they have taken on a lot of debt to grow quickly in the past years when rates were low.
Jag tror många spelare i den här branschen har ett allvarligt läge där man måste se över en massa saker.
SBB, one of Sweden's biggest commercial landlords, plans to halt payments of its dividend after suffering a ratings cut. This is a story that's getting quite a lot of international attention.
Men tittar man förbi höga räntekostnader finns det tillväxt och stabilitet i vissa delar av sektorn. Alla bolag har inte korta räntebindningar eller behov av refinansiering. Och när centralbankerna väl drar ner på räntehöjningarna och vi får bukt på inflationen så kommer det finnas intressanta möjligheter i sektorn. Redan nu ser det billigt ut i flera bolag, men vad ska man egentligen tänka på och vad ska man undvika när det kommer till fastighetsinvesteringar? Idag gästas vi av Arvid Lindqvist som har lång erfarenhet inom fastighetssektorn. Bland annat som chefsekonom på Newsec, analyschef på Catella Corporate Finance och nu senast är han fondförvaltare på den relativt nystartade Catella Property Fund Investment. Välkomna till Pareto Podcast med mig, Matilda Karlsson. Välkommen Arvid.
Tackar, tackar.
Du har ju en lång bakgrund från den här sektorn och inte bara som fondförvaltare nu de sista åren utan du har ju även varit chefsekonom på Newsec och du är expert på transaktioner och värderingar och också varit analyschef på Catella Corporate Finance och nu senast då portföljförvaltare på Catella Property Fund Investment där du har en modellstyrd aktiefond som vi ska komma in på i slutet av det här avsnittet. Men jag tänkte vi måste börja med att prata om fastighetssektorn. Vad är det egentligen som har hänt här nu senaste året?
Ja, nej men det är ju, alltså det enkla svaret är ju att räntorna har gått upp. Mm. Så att pengar har börjat kosta pengar igen. Och det är väl liksom hela fastighetssektorn hade ju ställt in sig utifrån liksom ett antagande om att pengar ska vara gratis. Det ska vara noll räntor i princip för evigt. Och hade prisats därefter och det lockat till sig liksom väldigt mycket, väldigt drivna entreprenörer som gillar att göra saker och ja, effekten blev ju liksom en felaktig prissättning i marknaden egentligen. Och man köpte fastigheter av för låg kvalitet till för låg avkastning. Jag tänker felaktig prissättning av risk. Mm. Och både liksom befintliga fastigheter, man drog igång projekt som man kanske inte borde ha dragit igång. Och det där liksom ändrades när väl centralbankerna började liksom bekämpa inflationen och man började trycka upp priset på pengar igen. Började trycka upp räntan. Och därav liksom, det är den liksom effekt vi befinner oss just nu och den liksom otroliga volatilitet och turbulens som vi har sett ja, under det sista året, 1,5 åren.
Mm.
Och grejen är ju den att fastigheter är ju, det är ju otroligt liksom räntekopplat tillgångsslag. Man ska komma ihåg egentligen fastigheter, det är ju en real tillgång. Och det fina någonstans med fastigheter det är ju att fastighet som tillgångsslag, det är en real tillgång. Du har hyror som över tid följer inflationen ganska bra. Och just det med den reala egenskapen är att du äger ju faktiskt liksom någonting fysiskt när du äger en fastighet. Eller även när du äger ett fastighetsbolag, noterat fastighetsbolag, så äger du liksom en del i en portfölj av fastigheter som faktiskt står någonstans.
Mm.
Och som genererar hyresintäkter. Och de här hyresintäkterna i sin tur, de tenderar över tid liksom att följa ekonomin och den regionala ekonomin eller den lokala ekonomin är på den plats där de står helt enkelt. Och därav liksom är det en liksom en real tillgång. Grejen är väl, man ska tänka liksom, om man ska fundera lite grann kring fastigheter över de sista liksom 20-30 åren har ju varit en extremt stark avkastning. Och någonstans är bara det någonting som man som investerare ska fundera lite kring. För fastigheter egentligen ska ju inte avkasta så det är jättemycket mer än den liksom lokala eller regionala ekonomin där fastigheterna finns egentligen. För man har hyresintäkter som i princip liksom ska följa ekonomin. De ska inte leda ekonomin utan de ska följa utifrån den liksom ekonomiska verksamhet som finns där fastigheterna ligger så att säga. Och sen har man en liksom massiv överavkastning, då är det ju något annat och då är det ju just räntan som har gått ner, vilket gör att liksom investerarnas avkastningskrav på fastigheterna har kunnat gå ner kraftigt. Och det där, fastigheter har en väldigt hög multipel om man jämför kanske med på börsen och med andra sektorer på börsen, så som fastighetssektorn en hög multipel, och i fastighetssektorn så pratar vi istället för multiplar så pratar vi om avkastningskrav, men tänk vända på det. Så man har, men grejen är den att de här hyresintäkterna de multipliceras många gånger och då får liksom, när avkastningskraven går ner så får det en väldigt liksom, stark och tydlig effekt på prisutvecklingen, vilket i sin tur skapar en väldigt hög avkastning.
Mm.
Så det vi såg egentligen, det var ju liksom från, egentligen är det ju det, liksom det här, det rallyt börjar ju när man egentligen för 40 år sedan någonstans mitten av 80-talet egentligen med Reagan och Thatcher. Man kom från den här miljön med extremt höga räntor. Man hade liksom 14-15-procentiga obligationsräntor, statsobligationsräntor. En historiskt sett liksom extrem nivå på räntorna. Och man hade drivit liksom en politik som hade drivit upp en inflation och det där hade satts i ekonomin så att säga. Så kom Reagan och Thatcher och man drev en väldigt utbudsriktad ekonomi. Och man fick tydliga liksom, inflationsmål i fler och fler centralbanker. Man började liksom, fokusera på inflationen, man fokuserade väldigt mycket på utbudet i ekonomin och företagsamhet och så vidare. Och samband med det där också så tog ju liksom, kalla kriget slut. Sovjetunionen kollapsade, muren mot väst föll, Kina kom in i World Trade Organization i början av 00-talet. Och det kom in liksom en massiv arbetskraft egentligen som hade egentligen funnits på liksom östsidan av det här blocket tidigare, kom in i världsekonomin. Och det där i samband med det här, så det tryckte ju ner, liksom, skapade ett otroligt utbud och tryckte ner kostnaderna. Och man fick igång en världshandel, en globalisering som tryckte ner kostnaderna väldigt otroligt mycket. Och också kombinerat givetvis med liksom en IT- revolution som kunde öka produktiviteten liksom under den här perioden också, när man började implementera IT i en större utsträckning. Och allt det där liksom tryckte ju ner inflationen väldigt mycket. Så hade man ju samvarierat det där med att man hade tydliga inflationsmål hos centralbanken också, som gjorde att när inflationen kom ner här, och det var ju liksom någon form av en positiv inflation, det var ju för att produktiviteten ökade och man fick väldigt billig arbetskraft, då tolkade centralbankerna det här som disinflation, och det vill man inte ha, så då var man tvungen att enligt sina mål då, att ha inflation runt 2%, så ville man stimulera för att få upp inflationen och stimulera tillväxten. Och det stimuleras till all större del då genom att sänka räntorna och att trycka upp tillgångspriser. Och det där gynnar ju liksom fastigheter otroligt mycket, så vi kommer från den här perioden egentligen från globalt sett, och mitten av 80-talet i Sverige var det väl egentligen början av 90-talet efter fastighetsfinanskrisen då i början på 90-talet, som man såg liksom att fastigheter utvecklats otroligt bra under den här perioden. Mm. Och drivet väldigt mycket av centralbankstimulanser och sjunkande räntor, vilket i sin tur drivits väldigt mycket av globala faktorer. Men under den här perioden hade man ju också liksom en demografisk, man pratar om en demografisk utdelning också, demographical dividend, när man hade en väldigt stor del av befolkningen som kom in i medelåldern. Boomer-generationen kom in i medelåldern och man är väldigt produktiv, man arbetar, man sparar mycket. Och det var något som ytterligare tryckte ner räntorna under den här perioden. Och så red fastigheter på det där. Man kom in i finanskrisen 2008. Och det var ju liksom grunden att man hade stimulerat för mycket och tryckt ner räntorna för mycket och skapat liksom en bostadsbubbla i USA. När den kollapsade svarade man ju genom att stimulera ännu mer.
Mm.
Och här befann man sig fortfarande i en värld egentligen med en ökad globalisering. Tittar man på globalisering, om man säger världshandeln i relation till global BNP, så peakade den just där omkring 2008, så var det egentligen 2008 ungefär som man såg att globaliseringen började stabiliseras och gradvis minska. Och det blev mer liksom tjorv i maskineriet globalt sett då, mer protektionism och så vidare. Men man svarar ju med ännu mer stimulanser, och då räckte det inte med räntesänkningar längre, utan då började man ju ta till det japanska knepet med kvantitativa lättnader och tillgångsköp också i olika faser. Och i Sverige så tog det väl egentligen framförallt fart där i början på 10-talet någon gång, mitten av 10-talet när Riksbanken vände egentligen fot vid den perioden, när man började fokusera lite mindre på finansiell stabilitet och lite mer ensidigt på inflation. Och då jackade man upp sin stimulans ytterligare lite till i relation då till Fed och de stora globala centralbankerna. Och då kunde fastigheter rida ännu mer på det här. Och det där, som sagt, det funkade liksom, det funkade väldigt väl för fastighet som tillgångsslag. För ekonomin som helhet var inte speciellt lyckat egentligen, för det skapar ju väldiga klyftor också. Eftersom lönerna drevs ner så var det ju liksom framförallt i lågmedelinkomsttagare i hela västvärlden egentligen, som man såg allt större inkomstklyftor helt enkelt, och allt större missnöje och missnöjespartier och så vidare. Det var ju både Brexit och Trump som kom upp under den här perioden. Även i Sverige har man ju sett ett stigande missnöje, så att säga. Sen blev liksom kronan på verket, det blev coronakrisen egentligen. De kom i den här miljön då med extremt höga, egentligen befann vi oss liksom 2019 redan i slutet på en cykel, och vi såg att den här yieldkurvan, man brukar titta på den amerikanska yieldkurvan.
Den höll ju på att inverteras.
Ja, den inverterade redan 2019, skillnaden mellan tvåårig obligationsränta och tioårig obligationsränta. Man kan också titta på en tre månaders obligationsränta och tioårig obligationsränta. Det här hade vi en invertering 2019. Och vi befann oss egentligen i början på en lågkonjunktur 2019. Men coronakrisen kom liksom och störde ut den där cykeln.
Så vi stimulerar oss igenom den också.
Så den stimulerar oss igenom också. Och skillnaden då, det vi gjorde som vi egentligen inte hade gjort tidigare under coronakrisen, det var att man släppte spjället egentligen mellan penningpolitik och finanspolitik på ett sätt som man egentligen inte hade gjort innan. För hela vägen innan de här stimulanspaketen så hade man haft en väldigt tydlig... Man hade hållit isär finanspolitik och penningpolitik. Man hade egentligen bedrivit en hyfsat stram. Alltså sen så har ju ändå underskotten ökat i de flesta länder utom Sverige, som hade liksom väldigt låga underskott. Vi lärde oss någonstans en läxa där på 90-talskrisen när vi hade extremt svaga statsfinanser. Att det där var inte kul när man är en liten ekonomi med egen valuta och har svaga statsfinanser, kan man bli väldigt hårt straffad på de internationella marknaderna. Men totalt sett så bedrevs det ändå en relativt stram penningpolitik, även om de liksom stora ekonomierna ändå hade ganska stora budgetunderskott och ökade gradvis sina statsskulder. Men det som hände under coronakrisen där, det var ju att det var en så otrolig chock när man stängde ner ekonomin. Och i det här kombinerar man då med rekordhöga skulder, de högsta skuldnivåerna man någonsin hade haft. Och det där riskerade ju att få en total kollaps. Där helt enkelt man har total skuldkollaps och hela ekonomin kollapsar. Och vilket i sin tur får ju liksom brutala sociala effekter såklart. Så att man var tvungen att hålla upp ekonomin. Det gjorde man ju genom enorma stimulanser som egentligen direkt finansierades av centralbankerna. Och det var ju, USA var ju väldigt framåt avseende, man var lite försiktigare i Europa. Men grejen med USA är att det är ju världens liksom ledande ekonomi fortfarande. Och det som händer i USA, det händer i Europa och Sverige med lite fördröjning, generellt sett kan man säga så. Men de här brutala stimulanserna, direkt finansierade av centralbanken, av Fed, de höll ju upp efterfrågan i ekonomin, samtidigt då som coronaproblematiken skapade ju problem på liksom utbudsproblem och liksom brister i utbudskedjan och fabriker som stängde ner och leveranskedjor som inte fungerar och så vidare. Samtidigt som man också styrde om en konsumtion från tjänster till varor, eftersom man inte kunde konsumera så mycket tjänster när folk var instängda. Mm. Så det här var ju som gjort liksom för att skapa en extrem inflationsbrasa. Och dessutom när man monetariserar skuld, alltså när centralbanken egentligen skickar ut, för skillnaden på tidigare, det var att centralbanken hade köpt tillgångar, men att de där tillgångarna hade egentligen tillfallit mest de rikare delen av befolkningen som sitter på tillgångar. Det är de som gynnas av att centralbankerna stödköper statsobligationer, företagsobligationer och så vidare. Vilket i sin tur spiller ut på priser på aktier och priser på fastigheter och så vidare. Men det gynnar ju framförallt de som redan har pengar, och de konsumerar inte så jättemycket. Det genererar snarare ett högre sparande.
Men nu var det helikopterpengar.
Rakt ner till låg- och medelinkomsttagare som spenderar pengarna. Mm. Men även här, det skickade ut så mycket pengar så att sparandet ökade även där. Mm. Man byggde upp en sparbuffert, plus att man konsumerade väldigt mycket, plus att de här leveranskedjorna stoppade. Så att det blev ju liksom en enorm inflationsbrasa. Och det triggade egentligen igång den inflation som vi någonstans strukturellt sett hade sett ganska länge i ekonomin. Vi hade, i våra scenarier hade vi jobbat med ett inflations- eller stagflationsscenario som vårt huvudscenario sedan 2018 egentligen. Men det drivs egentligen av underliggande faktorer. Det drivs väldigt mycket av demografi till exempel. Att man har en åldrande befolkning som nu tippar över ganska snabbt till pensionärer. Och när man går från äldre medelålder, då sparar man mycket och arbetar till pensionär. Då konsumerar man mycket och trycker ner sitt sparande. Det är väldigt inflatoriskt. Sen ser man också att den här energiomställningen och liksom ESG-frågan, den kräver väldigt mycket investeringar framöver. Vilket också är en inflationsdrivare egentligen.
Mm.
Och sen så ser vi framförallt den här mindre globaliseringen som vi har sett sedan 2008 egentligen. Så det är 15 år. Den eskalerar ju nu egentligen och det blir ytterligare liksom stormaktskonflikter framöver här. Och det har vi sett med liksom Ukraina-kriget och problemen med liksom i relationerna mellan Kina, USA och Europa, vilket känns som en eskalerar. Så det är också något som driver inflation. Det är framförallt de här faktorerna som vi ser på längre sikt driver inflation. Men det är klart, de här helikopterpengarna, det vet ju liksom alla genom historien att när man spär ut liksom silvret i mynten så blir det inflation. Och det har det blivit från liksom romartiden och framåt i regelbundet.
Mm.
Så har man gjort så här i kristider och det har alltid genererat inflation.
Mm.
Liksom aldrig slagit fel. Därav liksom samtidigt i den här perioden så hade vi ju när man liksom var i initiala skedet av de här helikopterpengarna, då tryckte man ju ner realräntan otroligt mycket. Och det där stimulerade ju fastigheter otroligt mycket. Och det tryckte ut väldigt mycket kapital på just på fastighetssidan. Så att det blev liksom ytterligare en sista push på fastighetsmarknaden.
Mm.
Och vi tittar på den, fastigheter är ju liksom, realräntan är väldigt viktig för fastigheter. Och när man mäter med realräntan så tittar vi på den 30-åriga amerikanska tipsräntan. Det är som någon form av mått på en global realränta. Det är alltså en inflations realränteobligationer egentligen, statens realränteobligationer i USA. Och det som är lite intressant att de där låg runt 100 punkter egentligen fram till 2018. Sen så blev det faktiskt ett skifte redan innan 2018 när många investerare, eller konsensus egentligen på marknaden, började räkna in ett Japan-scenario. Man räknade nog med att men vi får inte fart på ekonomin och räntorna kommer nog vara låga under väldigt lång tid framöver. Så då gick den här långa realräntan ner från 100 till 50 punkter ungefär. Så redan innan corona så såg vi faktiskt ett väldigt inflöde av kapital i fastigheter. Vi gjorde ett antal väldigt stora affärer på när jag var på Korpen då på karteller med mycket institutionellt kapital som gick in i fastigheter med kontor och hyresbostäder, publika fastigheter.
Mm.
Men sen kom ju corona och den här super liksom expansionen och helikopterpengarna. Och grejen vad som hände med realräntan var att den gick från plus 50 punkter till minus 50 punkter. Det var 100 punkter till på den här långa realräntan på väldigt kort tid när man började stimulera. Och grunden till stimulansen var ju att de flesta obligationsmarknaden inklusive treasury-marknaden höll på att kollapsa. Så det var väldigt, väldigt allvarligt på finansmarknaden. Så de här stimulanserna, de tryckte ner med 100 punkter till och det var helt galet på fastmarknaden. Och samtidigt med det här då så blev kontor väldigt mycket mindre populärt för man blev orolig kring hemarbete. Vilket vi har sett sedan dess hela tiden på kontorsmarknaden. Mm. Väldigt skepsis hos investerare kring kontor.
Mm.
Vilket fortsätter liksom fram till nu. Och nu liksom har det där spelat ut i USA där man ser väldigt mycket vakanser och defaults på kontorsmarknaden. Och internationella investerare är rätt skeptiska till svenska kontor. Så det har hängt i.
Mm.
Men
ja, vi ska gå in och prata om vart vi är nu någonstans. För då, vi kommer alltså från decennier av goda tider för fastighetsbolagen. Ja. Vi kommer med en ränta som tickade ner. Sen så såg vi en boom och en blomster i ekonomin. Demografiska trender som gjorde att det gick bra för fastigheterna. Sen så kom då fastighetskrisen 2008, men de klarade sig bra därifrån också. Fortsatte att gå bra, mycket stimulanser, vi gasade oss ur det. Sen så kom corona, sen hände det saker med realräntan. Sen kom Ukraina-krisen, sen så kom energikrisen och så kom inflationen. Och nu är vi där.
Ja, men precis, nu är vi där. Och vad som hände där egentligen, det var ju att under ganska lång tid så sa liksom de stora centralbankerna och Fed att det här, den här inflationen är övergående, den kommer repa sig själv.
Transitory.
Den är transitory, exakt. Så att vi behöver liksom inte, vi kan ligga lågt. Vi kan ligga lågt. Det är necessary supply-kedjorna kommer igång igen, så ordnar det så här. Men sen vid någon tidpunkt så inser man, men det är nog inte så här. Och då var man tvungen att börja strama åt. Och det var just hösten 2021.
Mm.
Och det var egentligen november 2021 som det här började slå igenom på marknaden. Vad som hände då var att den här 30-åriga tipsräntan, den gick från minus 60 punkter till 180 punkter på väldigt kort tid. Och det vi har sett, och det som är intressant, är från mitten ungefär av 2021 och framåt så har snittaktiekursen för 32 av de största noterade svenska bolagen, den har följt exakt. Korrelationen är nästan perfekt med den här långa realräntan, tipsränta. Så det som hände här var att när räntan gick upp så mycket, och det gick upp till högsta nivån på över 10 år, den långa realräntan, den här kraftiga ökningen i realräntan, det gjorde ju att aktiemarknaden kollapsade i princip. Så det var ju ner 60% i snitt under perioden egentligen november 2021 till oktober 2022. Då fick vi liksom en botten på börsen egentligen.
Mm.
Och sen dess har den här botten på börsen hängt med den här långa realräntan. Och den långa realräntan har rört sig upp och ner egentligen baserat på att marknaden har varit väldigt osäker när, liksom, hur länge kommer man strama åt? För man förväntar sig hela tiden att det finns inte chans att ekonomin klarar att växa när man höjer räntan så här mycket. Men det har ekonomin klarat. Det är det som är så otroligt, för att ekonomin och tillväxten har varit mycket mer sticky. Och den har hållit emot mycket mer än vad man har förväntat sig.
Mm.
Så att hela tiden har man förväntat sig, men nu måste man säga, nu liksom, de kan höja lite grann nu, men nu kommer tillväxten kollapsa, så nu måste man sänka. Men det har inte hänt. Och därför har den här liksom långa realräntan rör sig lite upp och ner, och börsen har följt med det där. Så det har varit kraftiga återhämtningsfaser följt av fall ner till botten. Men den har egentligen knappt fallit speciellt mycket under den där botten. Utan det har varit korta tidpunkter under botten. Men i princip har man liksom rört sig till den här botten igen.
För det har ju varit lite slagigt, minst sagt, på fastighetsmarknaden. Och kollar man nu så är fastighetsindex ner 20% senaste 6 månaderna, medan börsen är upp 10% ungefär. Varför? För vi var inne på det lite innan, men fastighetsbolagen, egentligen, det finns ju reala tillgångar. Man kan se att husen står där de står. Var är riskerna nu, eller varför är det så oroligt?
Nej, men grejen är ju den att man är ju väldigt... För det första fokus som var, det var ju liksom obligationsmarknaden, och att många av de här bolagen hade gått ut och lånat ganska mycket pengar på obligationsmarknaden, vilket i sin tur har gjort att liksom fastighetssektorn har liksom stått för typ hälften av svenska företagsobligationsmarknaden, en väldigt stor del av obligationsmarknaden. Och det här är ju pengar som förfaller, eller alla lån förfaller, men de här förfaller, och de när de förfaller så måste man liksom hitta nya pengar vid varje förfall, så att säga. Och antingen på obligationsmarknaden då, eller i liksom banksystemet. Det som hände egentligen förra sommaren, det var att obligationsmarknaden kärvade till sig rejält, och spreadarna drog iväg rejält. Det blev jättedyrt att refinansiera sig på obligationsmarknaden. Jättedyrt. Och det var liksom så dyrt så att det liksom inte egentligen rimligt för ett fastighetsbolag som har fastigheter som kanske avkastar 4, 5, 6%. Att låna pengar på kanske uppemot med Stibor plus marginal uppemot 7, 8, 9, 10%. Kanske till och med ännu mer. Så man har varit väldigt liksom bekymrad över de här förfallen. Och många av de största bolagen har ju haft mest liksom volym också på obligationsmarknaden. Många har också lånat på liksom euro-obligationsmarknaden.
Mm, jag tyckte ändå att man var ganska lugn förra sommaren, för det kändes som att fastighetsbolagen sa att vi har bra kontakter med bankerna, vi kommer kunna ta banklån istället, det är ingen fara. Så det kändes som att man var ganska lugn i alla fall.
Jo, men man hade ju kassa, många av de stora bolagen. Det här var ju liksom inte, det var inte så att man inte hade tänkt på det här fullt ut. Och dessutom har man ratinginstitut som fokuserar väldigt mycket på likviditet.
Mm.
Så att man hade ju bankfaciliteter, man hade kassa. Så att det var inte så att det var liksom ett liksom någonstans akut problem. För några bolag var det akut, men det var generellt sett lite mindre bolag egentligen. Och det så ser ut nu också. Det är generellt sett lite mindre bolag som har liksom väldigt tufft när det gäller dels både sin räntetäckningsgrad och sin refinansiering på obligationsmarknaden. Men det är ändå ett problem på sikt, för vid någon tidpunkt hamnar man i en miljö med en högre ränta. Vid någon tidpunkt måste du, då kommer du, även om du har liksom långa pengar och även om det är flera år kvar tills du ska refinansiera, så kommer den tidpunkten vid någon tid när du måste möta en högre marknadsränta. Och det är väldigt mycket pengar som ska in i banksystemet. Och när de här pengarna går in i banksystemet så ökar bankerna sina marginaler. Och det är ju något vi ser just nu, liksom att eftersom det är väldigt oattraktivt för de noterade bolag med lite högre risk att det finansierar sig på obligationsmarknaden, så rör man sig mot bankerna. Och bankerna trycker då upp sina marginaler. Obligationsmarknaden fungerar fortfarande, men det är egentligen de lågriskbolag och ofta institutionellt backade bolag. De kan finansiera sig bra.
Mm.
Men generellt sett för de noterade bolagen så är det väldigt, väldigt dyrt på obligationsmarknaden just nu.
Men varför började det liksom smälla? Hur kunde man inte ha förutspått det?
Börsen är ju framåtblickande och börsen förutspår ju det här redan från liksom november 2021 och till oktober. Vi såg en botten på börsen oktober 2022. Så att, och det var ju liksom, det var ju mer än ett halvår sedan. Det var ju liksom snart 3 kvartal sedan. Så att börsen såg det här väldigt snabbt. Men grejen med fastigheter är som sagt att du har både en ränta och en kapitalbindning som gör att finansieringskostnaderna rör sig väldigt långsamt för bolagen. Och stigande marknadsräntor rör sig långsamt igenom i siffrorna. Och det är det som gör också att fastigheter är väldigt förutsägbart, för att det är väldigt mycket makro och det rör sig väldigt långsamt. Både hyreskontrakten har 3-5 år i bindningstid, vilket gör att det gradvis liksom rullar igenom högre hyror och rullar gradvis igenom i intäkterna. Och de största kostnaderna, vilket är räntekostnaderna, där har man både en kreditbindning och en räntebindning på ungefär 2,5-3 år i snitt för bolagen. Men det där gör ju att de här högre marknadsräntorna, de märktes ju egentligen inte alls i siffrorna till att börja med. Men det slår igenom just nu. Så just nu så ser vi hela de här effekterna som vi har sett under de sista åren nu av stigande både marknadsräntor och marginaler. Nu börjar de rulla igenom. Och det såg vi Q4, vi såg det Q1 och nu kommer Q2-siffrorna. Då kommer vi se att finansieringskostnaderna ökar ännu mer. Och nu ser vi ju liksom att många bolag blir väldigt pressade. För då har man dels, är det många bolag som har en väldigt svag räntetäckningsgrad. Det vill säga hur mycket liksom... Hur mycket förvaltningsresultat exklusive finansiella poster helt enkelt, hur mycket cash de genererar i relation till hur mycket räntekostnader de har. Och där ser man ju nu att det är ett antal, det är liksom det ser ut per Q1 nu, så är det väl en 5 bolag ungefär som har en räntetäckningsgrad under 1 egentligen.
Mm.
Och det är små bolag och bolag som har eller momentumbolag kan man säga, som har skapats under de sista 5-10 åren generellt sett och som är drivna av entreprenörer som kanske inte är superbra på att förvalta fastigheter. De har köpt för dyra fastigheter i för dåliga lägen med liksom, det är inte superbra bolag. De är varken bra på att förvalta fastigheter, de är inte bra på finansiering, de har för höga marginaler, hade de redan innan. Det här är bolag som vars affärsmodell funkar i nollräntemiljö, men kostar pengar så funkar det inte.
Och i största riskerna där nu skulle du säga?
Där, de bolagen har ju väldigt tufft. Det vi ser nu framåtblickande är att fram till våren nästa år, alltså 4 kvartal framåt, så ökar, baserat på vilket vakansscenario man har, så ökar det här till ungefär av 34 bolag till ungefär mellan 9 och 12 bolag som har en räntetäckningsgrad under 1. Och egentligen under 1 är ju extremt och han är inte tillräckligt grad. Ofta när man är under 1,5.
För då kan inte hyrorna.
Nej, då täcker du inte
räntorna på ett år.
Ja, ditt driftnetto som du genererar från fastigheterna minus de liksom bolagskostnader du har täcker inte dina räntebetalningar. Så att då är det ju ett extremt tufft situation. Och ofta är det ju så att det redan liksom när du har en räntetäckningsgrad på 1,5, då är det ofta ett kovenantbrott i de flesta liksom låneavtal. Så att redan där så har man problem så att säga. Men så grejen är att det är ungefär en tredjedel av bolagen kan man väl säga som vi har i vårat universum ungefär som hamnar i en situation där de får en tuff situation. Och vad som händer då, det är att de här bolagen, då behöver de, något i enstaka bolagen kommer nog gå i konkurs. Men huvudsakligen så behöver man sälja fastigheter, man behöver ta ett nyttigt kapital. Och det är där vi ser nu också att flera bolag säljer väldigt mycket. Det är väldigt fokus på försäljning just för att få ner sin skuldsättning. För det här är bolag som har för hög belåningsgrad. Som tur är för liksom systemet som helhet, för sektorn som helhet så är det väldigt små bolag. Så de kommer inte skapa någon finanskris, någon fastighetskris, de här bolagen. Det är för smått.
Mm.
Och egentligen om man ska titta på siffrorna så är inte SBB bland de bolagen. Jag svarar på frågan direkt. Mm. de har faktiskt en bättre ränteteknisk grad. Också efter det de har en kapitalstruktur där de har hybridkapital och D-aktier. Mm. Vilket gör att de liksom, om man plockar bort liksom, utdelningar och räntorna på de instrumenten så täcker de sina räntebärande skulder. Och de har också ganska långa pengar. Så det är ett gäng andra mindre bolag egentligen som är bland de här bolagen. Men det är klart, det är bolag som har tryckt upp, de har köpt för lågt avkastande fastigheter med för hög belåning, med för dåliga lägen till för låg avkastning. Mm. För det är det man har sett när marknaden var, när det blir så här billiga pengar som trycks ut på marknaden så blir felprissättning av risk. Om man trycks ut för långt ut på riskskalan och betalar för mycket för dåliga fastigheter och som blir för dåliga förvaltningsenheter så de inte går att förvalta på ett effektivt sätt. Och många av bolagen har dessutom för hög central admin, så de är ineffektiva bolag på förvaltningsnivå, på central admin-nivå och dessutom har de dåliga finansieringsvillkor i många fall. Så att det är liksom dåliga bolag på alla nivåer. Och det här är ju bolag som egentligen i en effektiv marknad så ska de ju bort liksom.
Mm. Men skulle du säga nu att om man ser till sektorn som helhet, är det värsta över?
Jag tror så här att krisen har ju liksom olika, fastighetskrisen har olika cykler om man säger, olika förlopp. Och börsen är en väldigt ledande indikator. Jag tror börsen bottnade ur more or less kan man säga i oktober förra året. Och det kan vara så att man når någon bottennivå liksom som kan vara någon procent eller par procent lägre. Där. Men i princip kan man säga att där nådde man botten. Börsen såg det här väldigt snabbt. Och börsen överkorrigerade och drog alla bolag över en kam. Och vissa bolag som är liksom, som inte kommer att klaras på ett bra sätt, som antingen kommer försvinna eller tvingas göra väldigt stora nyemissioner och sådär, prissätter man alldeles för högt. Och vissa andra bolag som har väldigt stabila affärsmodeller, som har bra förvaltningsenheter, som har bra avkastande fastigheter. Och framförallt liksom ser man de fastighetssegment som har hyresflöden, alltså marknadshyror som tenderar att följa inflationen över tid. Så kommersiella fastigheter i regionstäder, volymhandelsfastigheter, dagligvaruhandelsfastigheter, kontor i regionstäder. Men även hyresbostäder tenderar över tid att följa inflationen väldigt väl. Segment som har kopikopplade hyror och också lite högre detaljkrav. Och då kommer man till exempel till kommersiella fastigheter, volymhandelsfastigheter, även dagligvaruhandelsfastigheter. Har man lite högre nivå på direktavkastningskraven, då är man inte så jättekänslig för förändrade finansieringskostnader heller. De gilderna tenderar att vara ganska stabila. Så när du får högre marknadsräntor så slår inte det igenom så mycket på värdena heller. Eftersom gilderna inte förskjuts så jättemycket. Och lite högre gilder så får en gildförändring på 25 punkter. Får inte så högt genomslag, får stort genomslag på fastighetsvärdet heller. Så i det här fallet, det här är ju fastighetssegment som tenderar att i olika makroscenarier. Mm. Så har de ganska, det skiljer sig inte så mycket i avkastning. Det är avkastning mellan 6-8% per år, totalavkastning. Och då pratar man direktavkastningen som man genererar plus en värdetillväxt då. Mm. Och det spelar ingen roll om det är ett inflationsscenario eller ett skuldkrisscenario eller ett Goldilocks-scenario, i olika scenarier så är det ungefär samma ge och ta. Liksom. Har du ett stagflationsscenario, ja, men då får du högre finansieringskostnader. Du får stigande direktavkastningskrav, men det slår inte så jättemycket på värdena. Lite negativt på värdena. Men å andra sidan får du högre inflation, vilket är positivt för hyrorna. Det är positivt för värdena. Och lite högre vakanser, men det slår ofta inte så jättemycket på ett större bestånd.
Mm.
Och det slår inte så mycket mot ett Goldilocks-scenario när du har lägre inflation och lägre finansieringskostnader. Men det är ungefär samma totalavkastning. Och det där är inte börsen förmågan att se riktigt, utan flera av de bolagen ser superbilliga ut just nu. Alltså billigast nivå på 15 år.
Hur borde börsen se på det då? Vilka typer av fastigheter ska man köpa och vilka ska man sälja?
Ja, men jag tror just de här fastighetsbolag som har de här liksom, som har lite lägre belåning och som har de här stabila fastighetssegmenten som klaras väldigt bra i olika makroscenarier. Flera av de bolagen ser alldeles för billiga ut just nu. De
har börsen, är det logistik och dagligvaruhandel?
Ja, precis. Logistikindustri kan vara lite lurigt, för där finns det faktiskt några bolag som fortfarande har premier. Så där har börsen någonstans, de segmenten är enda segment egentligen som börsen fortfarande har gillat. Men man kan titta på volymhandelsfastigheter, dagligvaruhandelsfastigheter, kontor, regionstäder, mixkommersiellt regionstäder. Där ser man flera bolag som ser liksom väldigt billiga ut och som är väldigt oälskade av börsen. Mm. Och som ändå är väldigt stabila, de har väldigt stabila räntetäckningsgrader. Liksom duktiga människor som jobbar i bolagen, kan fastigheter väldigt bra, duktiga på förvaltning, bra förvaltningsenheter. Och sen finns det andra bolag som var ganska små som när marknaden var i momentumfas fram till räntorna började stiga helt enkelt. Då handlade det väldigt mycket om att kunna lova tillväxt framöver. Och då gillade man små bolag drivna av entreprenörer som hade lite annat sätt att se på marknaden. Kanske inte kom riktigt från fastighetsmarknaden fullt ut som drev tillväxt. Kanske väl högre projektinslag. Man tittade på fastigheter i mindre städer. Och man lyfte fram sina projektportföljer väldigt mycket och sådär och kunde liksom värdesätta dem. Flera av de bolagen nu har ju också expanderat och köpt, och då har de köpt när marknaden har varit väldigt dyr och de har tagit på sig mycket skuld och man har köpt i för svaga lägen med för dålig avkastning. Mm. Och man har dessutom fått liksom förvaltningsenheter som är väldigt svårförvaltade. Och när man ser också att vi går in i en recession nu i Sverige. Nu såg vi liksom konkurssiffror här för juni som var liksom väldigt höga. De högsta på väldigt länge. Och vi ser liksom ledindikatorer för svensk ekonomi, ser man att inhemsk efterfrågan faller ju som en sten liksom egentligen. Man ser på volymomsättning i detaljhandeln. Och nu ser man även att exportindustrin, där ser man att tillväxten faller tillbaka väldigt kraftigt också. Så att vi går in i recessionen under andra halvåret och då kommer givetvis vakansen öka.
Mm.
Och var slår vakansen mest? Jo, men det slår ju värst såklart i sämst läge. Utan så har man fastigheter i liksom bra lägen i stora regionstäder, oavsett liksom vilka segment det är egentligen, så klarar man sig generellt sett bättre när man har en lågkonjunktur och stigande vakanser.
Mm.
Utan det är ju problemet om man är i en liksom svagare, mycket sämre läge i en storstad eller mindre stad. Får en vakans är det mycket svårare att hyra ut. Det kan ta jättelång tid. Och är du i en mindre kommun kan det vara omöjligt. Då kan du sitta med vakanser i 10 år.
Så fastighetsbolag med bostäder och fastigheter i mindre städer och har större vakansrisk nu?
Ja, och jag skulle säga att bostäder är lite speciellt för att bostadsmarknaden, det är ju det segment, om man tittar på de olika delsegmenten, kan man säga, delar man upp de här 32 noterade bolagen i grupper baserat på vilka segment de fokuserar på, så ser man att liksom, de som fokuserar på hyresbostäder och publika fastigheter har tagit otroligt mycket stryk. Och de har egentligen fortsatt ner. De har egentligen inte nått någon botten, utan de har fortsatt ner, drivet av SBB som är en del i den liksom, gruppen. Och marknaden gillar ju inte alls hyresbostäder. Och det är ju totalt liksom, skillnad från innan räntorna började stiga, då man älskade hyresbostäder. Publika fastigheter gillar man väl okej fortfarande, förutom att det har blivit en liksom, diskussion i huruvida kommuner ska sälja och av sina fastigheter och hyra istället. Liksom, ja, drivet med hela debaclet här kring SBB och så vidare. Men förutom det så är väl liksom publika fastigheter helt okej. Det är stabila, lite högre avkastningskrav. De har väldigt tydliga kopikopplade hyreskontrakt. Man har kostnader som är okej. Liksom. Kostnadsnivåerna är okej. Tittar man däremot på hyresbostäder så ser man att där trycktes direktavkastningskraven ihop otroligt mycket. Så det blir väldigt låg avkastning på de segmenten. Och det man ser med hyresbostäder, det är till skillnad från kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter, det är att hyrorna följer, du har inte inflationslinkade hyreskontrakt, utan de följer en förhandlingsordning.
Mm.
Och den här förhandlingsordningen finns en tröghet i, och den tenderar att samvariera med inflationen över 4 års sikt.
Vissa har ju fortfarande jättelåga hyror.
Jättelåga hyror. Ja, absolut. Ja, men så är det. Och det är ju för att det är liksom en semireglerad marknad. Och där liksom hyresnivåerna till stor del beror på när byggnaderna är byggda.
Mm.
Det handlar om vilken teknisk standard. Väldigt visst inslag av läge, men mycket teknisk standard. Och vilka liksom tekniska egenskaper som lägenheterna har. Men framförallt så har man en hyresutveckling över tid som följer en förhandlingsordning, och den här förhandlingsordningen tenderar att lira ungefär med rullande 4-årsinflation. Så det tar 4-5 år. Om man går från en låg inflation till en hög inflationsmiljö, så tar det 4-5 år innan det slår igenom på hyrestillväxten.
Mm.
Men om du kommer i en period liksom när inflationen har varit väldigt hög i några år, sen faller den tillbaka och sen så stiger den igen, och sen så får du en snittinflation som blir relativt hög. Då kan du hamna i flera år när hyresbostäder har den bästa hyresutvecklingen på marknaden. Och där tror jag vi kommer hamna. Ger det 1-2 år så tror jag att hyresbostäder kommer ha bättre hyresutveckling än kommersiella fastigheter som har kopikopplade hyror. Just eftersom man har den här fördröjningen, och att vi har de här extremt hög inflation, åren med extremt hög inflation i ryggen nu, som finns med i förhandlingen under kommande år.
Mm.
Men det här är ju ett problem på kort sikt, för då får du ju inte igen, då har du dessutom för hyresbostäder har du väldigt höga kostnader generellt sett som fastighetsägare. Och kostnaderna stiger med inflationen, kanske lite mer. Och sen så har du en förhandlingsordning som, där du inte får kompensation för kostnaden. Mm. Och sen så har du extremt tryck på direktavkastningskraven under de senaste åren, vilket gjort att du, om du har köpt de sista åren, så har du väldigt låga avkastande tillgångar. Och det gör är ju bakgrunden till att marknaden ogillar hyresbostäder så mycket.
Hur ser regleringen ut kring marknadshyror och kring fri hyressättning?
Grejen är ju den att det där är ju någonting så här med fri hyressättning, att man ska mot marknadshyror. Det har man ju pratat om, liksom, Assa Lindbäck gjorde någon rapport liksom, på 60-talet, och det har varit på tapeten liksom, sen dess. Det man har nu i princip, det är väl att i princip så har du fri hyressättning på nyproduktion. Alltså det kallas inte så, men i princip är det så. Då sätter du de hyresnivåerna som marknaden kan klara av när det gäller nyproduktion. Men att du har satta hyresnivåer i ett system för de äldre bostäderna, och hyresnivåerna beror egentligen på när bostäderna är byggda, kan man säga. Och sen kan man spekulera hyresbostäder och hyresnivåerna är otroligt komplext. Det är liksom en reglering som har byggts upp över 70 år, och den är otroligt komplex. Och den liksom är vetenskap. Vi skulle kunna sitta 2 timmar och prata bara om den. Men principen är just det här med åldersringarna. Det beror på när bostäderna är byggda.
Mm.
Och sen så har man en utveckling, och utvecklingen är i princip samma oavsett när bostäderna är byggda. Sen finns det liksom en regel om att de nyproducerade hyrorna som har preceptionshyror, att de ska ha halva ökningstakten. Men det där håller man på att ompröva just nu. Så det där står och väger lite grann. För det är ju någonting som inte är positivt för nyproducerade hyresbostäder om du får halva ökningstakten för nyproduktion. Men det där tror jag inte vi ska ta gift på att det kommer bli så. För det vi ser nu, och det som är viktigt egentligen på hyresbostadsmarknaden, det är att nyproduktionen kollapsar just nu. Så att du bygger otroligt lite bostäder, och det är ju för att det inte finns något kapital. Att kapitalet har blivit dyrare, och att de här aktörerna har tagit så mycket stryk.
Mm.
Och det där är ju någonting som stabiliserar utbud och efterfrågesituationen och gör att du får, i stor och regionstäder kommer du ha i princip noll vakans. Du har haft väldigt lite vakans, men du kommer ha ännu mindre vakansrisk framöver.
Finns det bostadsbrist?
Det finns bostadsbrist i stor och regionstäder, och du har ingen nyproduktion nu i princip. Den kollapsar i princip.
Mm.
Och det där gör, och plus att du har den här hyressättningssystemet som laggar mot inflationen, vilket gör att det kommer en bra hyrestillväxt framöver. Problemet med de här tillgångarna är att du har haft för låga direktavkastningskrav initialt, så att direktavkastningskraven justeras upp, och det sker på marknaden just nu.
Mm.
Och nu ser vi att marknaden börjar stabilisera. Det har gjorts en del affärer faktiskt på sista tiden på hyresbostäder, och då ligger man på 4-4,5% yield för nyproduktion.
Mm.
Förmodligen vi börjar se tecken liksom på en stabilisering, och men problemet är att direktavkastningskraven måste justeras upp i böckerna. Men när de väl har gjort det, då tror jag hyresbostäder kommer vara ett bra och stabilt segment som kommer ha de här egenskaperna, att de har driftnetton som följer med inflationen väldigt bra över tid.
Vi har pratat om orosmoment och vilka fastigheter man ska undvika och vilka man kan titta på, vilka som är felprissatta och så vidare. Men om du snabbt bara skulle sammanfatta vad vi har pratat om nu och på några korta ord svara på frågan, vad ska man köpa och vad ska man undvika i fastighetssektorn? Vad blir ditt svar då om vi först säger, vad ska man köpa?
Ja, men jag tror så här att för det första så det är lite lurigt med fastigheter just nu, just eftersom det är flera bolag som har väldigt stora problem. Samtidigt finns det ett antal bolag, ungefär 2/3 av bolagen som ser bra ut, 1/3 av bolagen ser väldigt bra ut. Och där har man liksom de bästa ingångsvärdena nu på börsen på 15 år. Men i princip så ska man ju titta på bolag, man ska nog titta på lite större bolag som riktar in sig på liksom kommersiella fastighetssegment som har en bra KPI-koppling och bra förvaltningsenheter och som kan fastigheter och har varit i branschen under en längre tid och inte har för hög belåningsgrad.
Ja.
I princip så ska man titta på. Så ska man också snegla lite på vilken typ av finansiering man har och hur mycket man är på obligationsmarknaden. För ju tyngre man är på obligationsmarknaden, ju mer en riskparameter är det också just nu.
Och där kan man göra bra klipp just nu.
Ja, men, absolut. Men jag tror liksom som lekmannen då och plocka fastighetsaktier, då kan det finnas en poäng med att investera i en fond just nu. Säger jag i och för sig som är fondförvaltare, så det talar ju egen sak såklart. Men det är lite lurigt är det, för att det kan vara väldigt lockande också att plocka... plocka såna här bolag som har totalt tankat och liksom, men där finns ju också risken att du förlorar allt.
Och om vi kommer in på det då, vi vill ju inte förlora allting, så vad ska man undvika?
Nej, men där, jag tror att generellt sett så ska man undvika bolag som var extremt populära när det var en långränta. Ska man liksom lite undvika. Och bolag som har liksom momentum, bolag som har byggt på momentum, väldigt snabb expansion, snabb tillväxt. De många av de bolagen har det mycket tuffare just nu. Generellt sett. Men sen är det ju så liksom att vissa av de bolagen, liksom, ligger man på en räntetäckningsgrad grad under detta, men då har man liksom problem. Men samtidigt är det ju alltid en prisfråga. Så att det kan vara ändå vissa bolag med de egenskaperna som ändå klarar sig och ändå liksom ser en prisrisk egenskap som gör att de ändå ser bra ut. Så det där varierar ganska mycket.
Och som du sa innan, vissa kommer ju gå i konkurs och vissa kommer behöva sälja sina tillgångar.
Ja, och vissa kanske klarar sig. Och då kan de vara så nedtryckta så det kan vara en bra, liksom bra affär. För det är någonting man ser nu också, till exempel som hyresbostäder där man ser den i böckerna, alltså värdena behöver justeras väldigt mycket just baserat på att direktavkastningskraven är för låga. Där har börsen liksom i flera fall handlat ner de här bolagen så mycket så att klarar de sig bara så ser de... Ännu, de ser även att du har en kraftig värdeförändring så framöver så ser de ändå i några bolag prissatta, liksom attraktivt prissatta ut. Så det varierar väldigt mycket det. Så det är en lurig marknad som lekman att vara ute och plocka bolag, det tror jag. Det kräver ganska mycket analys.
Ja, och du är ju analytiker, så innan vi kommer in på din fond och hur du tänker och hur din modell och investeringsstrategi ser ut, så undrar jag bara, transaktionsmarknaden, kan vi prata lite mer om den? Varför har det skett så få transaktioner? Känns som att det borde vara jättebilligt nu.
Jo, men det är
en tydlig pris. För fastighetsbolagen också.
Ja, det är en väldigt tydlig prisjustering som vi ser just nu. Och egentligen man kan säga att börsen är ju ledande. Börsen är framåtblickande. Och det vi såg, den kraschen vi såg på börsen mellan november 2021 och oktober 2022. Den spelade ut egentligen med under... slutet av 2022 och nu 2023 på liksom fastighetsmarknaden och på transaktionsmarknaden. Och vi förväntade oss egentligen att transaktionsvolymerna skulle falla ännu mer än vad de har gjort. Den transaktionsvolymerna har fallit tillbaks, men det görs fortfarande transaktioner. Men tittar man tillbaks till exempel på perioden efter finanskrisen, då var det en period 2009 där i princip inte gjorde några transaktioner alls. Det var otroligt låga volymer. Nu har volymerna ändå varit liksom okej. Sen ser man till exempel junisiffran nu som transaktionsvolymmässigt. Det var en väldigt dålig junimånad. Aktiviteten var den lägsta sedan 2012, både avseende antalet affärer och transaktionsvolymer i marknaden. Så det var väldigt låg volym. Och volymen liksom rullande 12 månader, den rör sig ner mot den nivån som rådde ungefär för 10 år sedan ungefär kan man säga. Och det är ganska mycket som rör sig mot, för direktavkastningskraven i de flesta segmenten rör sig mot de nivåerna som var för 10 år sedan också. Och det ser vi också, för det har ändå gjorts affärer. Och jag tror att den stora skillnaden i transaktionsmarknaden när vi ser just nu att det ändå görs affärer, även om volymerna går ner så görs den affär. Och det är ju just att det är så motiverade säljare. Och det är ju för att skillnaden i den här cykeln mot cykeln efter finanskrisen, det var ju att då stimulerade man och sänkte räntorna väldigt kraftigt. Så att bolagen behövde inte sälja och då blev det inga affärer. Nu är det precis tvärtom. Nu är det ju en cykel som drivs av att räntorna stiger och rullar igenom hos fastighetsbolagen och de har obligationsfinansieringar och de måste sälja. Och därför accepterar man ju köparnas prisnivåer på ett bättre sätt. Och därför ser vi ju liksom att i fler och fler segment nu så börjar etableras nya nivåer på direktavkastningskraven. Och de nivåerna är ungefär de nivåerna vi hade 2012-2013. Och det har vi sett under det sista kvartalet. Fler och fler segment så görs det affärer och nivåerna stabiliseras. Priserna stabiliseras ungefär, eller inte priserna egentligen, utan yielderna, direktavkastningskraven stabiliseras på de nivåerna som hade för 10 år sedan. Men det gör inte att priserna hamnar på de nivåerna, för samtidigt så har ju en väldigt snabbt ökande hyror baserat att inflationen slår igenom på hyrorna. Så tittar man på Q1, nu har inte Q2-siffrorna kommit än, men för Q1-siffrorna i snitt för de noterade bolagen så ökade hyresintäkterna per kvadratmeter med över 12%. Och det är ju inflationen som slår igenom. Så där ser man ju de tydliga reala egenskaperna. Och det är ju också en faktor som gör så stigande hyresintäkter hjälper till att lyfta upp direktavkastningskraven för, till att anpassa sig till de högre räntenivåerna. Utan att du för där skulle få någon liksom kollaps i fastighetspriserna. Mm. Så det man ser nu, det är en prisfall, men stigande hyresintäkter hjälper egentligen till att moderera det här prisfallet, så kan man säga.
Mm.
Och vi ser att aktiviteten håller upp förvånansvärt väl, även om nu junisiffran då var sämsta på 10 år. Men det är helt okej. Och jag tror ändå att aktiviteten kommer ta fart igen under hösten, för att det är väldigt motiverade säljare och det är flera bolag som måste verkligen göra affär. Det finns inget alternativ. Och man måste göra det nu. Vi pratar månader, max ett kvartal för flera bolag. Man måste göra affärer.
Mm, det blir många som inte får ta någon semester i sommar.
Ja, men det kan det vara. Det kommer säkert vara affärer som fortsätter och baka under sommaren. Och köpare, det är ju fonder. Det är många fonder som har rest mycket kapital. Nu har vi sett senaste tiden att NREP har gjort flera stora affärer.
Mm.
Det finns även ett antal utländska fonder och det finns ett antal privata investerare också som cirkulerar liksom kring marknaden. Och även en annan institution, även om de faktiskt har minskat sina förvärv, så finns det ändå institutioner, ett antal svenska institutioner som kikar på marknaden och kan tänka sig att köpa. Så att det finns köpare och det finns säljare. Och vi ser att
nu ska de bara mötas.
Ja, nu ska de mötas. Och det har de gjort också egentligen. För man ser att det börjar etableras nivåer, yieldnivåer på marknaden. För det har ändå inte varit den här totala torkan.
Mm.
Och jag tror det blir fler affärer och större volymer. Det tar fart igen under hösten. Så att jag tror liksom på något sätt att vi är inne liksom, vi håller på att gå igenom nästa fas i krisen som är liksom krisfasen på transaktionsmarknaden. Den håller på att liksom beta igenom nu. Och sen så handlar det mycket om när är höjningscykeln slut? När viker centralbankerna ner sig? Och där är väl min bild att där kommer vi se att global ekonomi försvagas ganska mycket i höst troligtvis.
Mm.
Och det har varit väldigt sticky. Tillväxten och inflationen har varit väldigt sticky. Men mycket talar nog för att tillväxten ändå mattas av. Och att det är USA som är viktigt. Att USA hamnar i den här recession någon gång slutet av året. Absolut senast början av nästa år. Och att Fed då börjar sänka. Och då kommer resten av de stora centralbankerna hänga med. För svensk ekonomi kommer redan vara i recession. Och Riksbanken kommer följa de stora centralbankerna. För man har inget liksom val. Så länge de höjer så kan man inte göra något annat. Eftersom
och när sa du att du trodde att det här sker nästa höst?
Nej, nu i höst.
Nu i höst.
Och
börsen är ju 6 månader framåtblickande. Så borde du vänta nu då?
Ja, och det är ju där börsen är väldigt orolig för. Det är därför det är väldigt volatilt. Och så här. Jag tror att man måste ha lite mer signaler. Och det kan bli några höjningar faktiskt till tidig höst. Innan vi når den här liksom terminal rate.
Mm.
Men när väl centralbankerna viker ner sig. Och jag tror man viker ner sig när ekonomin börjar försvagas och ledande indikatorer avseende inflationen tyder ju också på att inflationen kommer ner nu.
Mm.
Råvarupriserna har fallit kraftigt liksom sista året och mycket talar för att kortsiktigt kommer inflationen ner. Men sen så långsiktigt så kommer man nog ha en miljö ändå med volatil och hög inflation. Men troligtvis, min bild är att centralbankerna kommer att få acceptera det här, för man kommer välja att acceptera 3-4% inflation snarare än att trycka ner liksom världsekonomin i en total skuldkris. Så man kommer ändå komma till det valet i slutändan. Men när marknaden inser det, då tror jag det blir ett rally på fastmarknaden. Så jag tror nyckeln är när liksom man når den här toppnivån i räntan och när centralbankerna viker ner sig. Mm. Då tror jag att det finns läge för ett riktigt rejält rally på fastighetsaktier. Men vi är inte där än.
Nej.
Då fortfarande är den här långa realräntan hög och den är på liksom högsta nivån liksom inom ett spann på den högsta den övre delen av spannet som vi haft under de sista 10 åren. Så det är en väldigt liksom åtstramande nivå på realräntan, utan vi måste vänta ett par kvartal, men sen tror jag att vi har när det väl sker, då kommer börsen reagera blixtsnabbt.
Mm.
Och då kommer vi ha ett rally. Och då kommer det vara svårt att hänga med. Om man inte redan är exponerad i marknaden då tror jag det kan vara väldigt svårt att hänga med. För det kan vara väldigt snabbt rally, tror jag. Mm.
Men rapportsäsongen börjar idag faktiskt med Fastpartner först ut. Vad tror du om Q2-rapporterna?
Vad ska man säga? Vi har ju liksom modeller. Våran Det vi gör egentligen med de noterade bolagen är att vi kartlägger alla deras fastigheter och sen så delar vi upp marknaden. Vi har en metodik där vi delar upp marknaden i 28 fastighetssegment. Och sen så kartlägger vi fastighetsbolagens fastigheter och delar in dem i de här fastighetssegmenten också. Så kartlägger vi dessutom vilken kommun fastigheterna ligger i. Så man får en så vi har en ganska bra bild liksom av hur fastigheterna kommer performa baserat på vår modell för de här 28 segmenten. För de här segmenten är väldigt trögrörliga och de följer makro egentligen. Det är BNP-tillväxt och inflation och finansieringskostnader, marknadsräntor, korta, långa och kreditmarginaler. Så att vi brukar sällan bli så speciellt överraskade kring hur liksom, rapporterar om hyresintäktsutveckling, genomsnittshyror, hur utvecklas gilderna och sådär. Och även finansieringskostnader. Det vi ser nu, det är väl finansieringskostnader taktar uppåt. Vi ser en ganska liksom positiv utveckling för hyresintäkterna, för där ser vi att KPI-faktorn slår igenom. Och värdena, alltså man gradvis skiftar ner värdena, men det där kommer man göra under väldigt lång tid, så det kommer liksom, man kommer skifta ner värdena under kommande 2 åren, för man gradvis, den prisjustering man ser väldigt snabbt på transaktionsmarknaden, den sker under flera år på när man ser på bolagens värden.
Mm.
Så liksom det är den utvecklingen. Det som är en liten wildcard i hela det är ju hur påverkas vakanserna. För de kan vara en liten wildcard. Om ett bolag får liksom väldigt stora vakanser i beståndet. Så det är väl den som är liksom svårast på fastighetsnivå. Annars brukar vi aldrig bli överraskade över kvartalssiffror på bolagen. För de performar nästan alltid i linje med sina segment.
Mm. Men tror du marknaden då blir överraskad på uppsidan eller nedsidan?
Ja, men det är ju väldigt, det kan nog vara lite ryckigt under, men jag tror ändå liksom att i slutet, det är klart att marknaden kan bli positivt överraskad om hyresintäkterna till exempel, man kan försvara hyresintäkterna bättre, man får mindre vakanser och sådär. Men jag tror ändå det som kommer att överskugga det hela, det är vad händer med den långa realräntan och vad händer med förväntningar på centralbankerna. Jag tror ändå det där,
det är det viktiga.
Det är makro, det har varit otroligt makrokopplat. Sen så tror jag ändå liksom, Det blir alltid liksom volatilitet i enskilda bolag baserat på vilka siffror man redovisar. Och framförallt är det väldigt mycket fokus på finansiering just nu och hur hanterar man liksom, vissa av bolagen har ju väldigt kärvt avseende refinansiering och liksom vilka transaktioner, vilka försäljningar kan man kommunicera och så vidare. Det är ju extremt volatilt. Ja,
det blir kul att läsa vd-orden och se också vad de har för, hur de kommunicerar, vilken tonalitet de använder.
Ja, absolut, absolut. Sen tittar vi faktiskt inte så mycket på de parametrarna i våra. Vi har ju en systematisk
form. Ja, berätta
lite,
mer om
lite
det nu.
Det är en lite annorlunda
approach. Nu kommer vi in på den, för ni har ju Catella Property Fund Investment som är en ny fond och ni har 2 fonder. Ni har fastighetsfond systematisk och systematisk select där ni då har den här modellen som du beskrev lite innan.
Ja, men precis. Vi har ju 2 stycken fonder som baseras på vår systematiska modell. Och det är ju där vi tittar, jag läser inte, liksom, jag fokuserar inte så mycket på vd-ord eller vad de säger, utan vi tittar väldigt mycket på vilka siffror de levererar och vilka fastigheter de har. Så att våran syn på bolagen, egentligen, om man ska vara krass, så baseras den väldigt mycket på fastigheterna. Bolagen är fastigheterna som bolagen har, förvaltande fastighetsbolag. Och det vi gör som sagt är att vi har en metodik där vi delar in marknaden i 28 stycken fastighetssegment. Och de här segmenten har vi en modell för att de här segmenten, vi delar in totalavkastningen i hyrestillväxt, vakansutveckling och direktavkastningskrav. Egentligen. Och vi har en modell där de här parametrarna följer makroparametrar väldigt mycket. Hyrestillväxten följer antingen med KPI-inflationen eller real BNP eller nominell BNP. Vakanserna tenderar antingen, om det är kommersiella fastigheter, tenderar att följa den ekonomiska cykeln BNP. Om det inte är bostäder, då tenderar de att vara ocykliska egentligen. Då kan de vara strukturellt stigande om det är en småstad. Eller väldigt låga eller noll. Och sen så har vi direktavkastkraven och de följer egentligen med bolagens finansieringskostnader. Och finansieringskostnaderna är en mix av långa, korta räntor och kreditmarginaler. Så det här blir väldigt liksom, systematiskt, väldigt makrokopplat. Och sen så kartlägger vi alla bolagsfastigheter och vi har i vår databas 6000 fastigheter. Så vi har kartlagt och försöker hålla bolagens fastighetsbestånd så uppdaterade det någonsin går. Och då, det vi gör egentligen är att vi riskklassar bolagen baserat på vilka fastigheter de har. Och då har vi en matris egentligen när vi tittar på segmenten, de här 28 segmenten. fastighetssegment. Och sen så andra axeln på matrisen blir kommun. Där vi tittar på vilka kommuner de här fastigheterna finns i. Och så har vi en modell egentligen där vi riskklassar segmenten baserat på direktavkastningskrav i transaktionsmarknaden inom respektive segment. För vi kartlägger också kontinuerligt varje dag alla transaktioner som görs i marknaden. Jag jobbar väldigt mycket med att kartlägga transaktionsmarknaden och analysera och yieldsätta transaktioner. Och sen så tittar vi på kommunerna och där har vi en makromodell egentligen där vi tittar på makrostyrka i Sveriges 290 kommuner baserat på 10 makroparametrar över 10 år. Och då får vi ett indexsiffra per kommun med en makroriskindex från 25 till 75. 25 är låg risk, lika med stark makro, lika med Solna, eller Lidingö eller Nacka. Och 75 liksom hög risk, lika med Norrlands kommun som har som svag demografisk utveckling och så vidare. Hög arbetslöshet. Så det är principen liksom i kommun. Och sen segment då. Det handlar ju om liksom vilka direktavkastningskrav har du i segmenten. Låg yield, liksom med låg risk och vice versa. Då. Och då för varje fastighet i Sverige får en risksiffra. Och då kan man jämföra, det fina med det här, då kan man jämföra liksom olika fastigheter på samma måttstock. Så man kan ha en bostadsfastighet i Borås med en kontorsfastighet i Stockholm. De kan jämföras då på med samma parameter. Och sen så tittar vi på bolagens fastighetsbestånd. Då blir bolagen en ihopviktad risksiffra baserat på vilka fastigheter och vilka kommuner de har. Och då tittar vi på risken i 35 stycken noterade bolag. Och sen så ställer vi dem i relation till vilken avkastning bolagen genererar.
Mm.
Och då tittar vi på förvaltningsresultat, EBITDA, i relation till enterprise value. Vilket då är börsvärde plus hybrider, D-aktier och räntebärande skuld. Så att allt kapital med börsvärdet för egna kapitalet kan man säga förenklat. Och det principen är egentligen att bolag med ungefär samma risk i portföljen ska ha ungefär samma avkastning.
Mm.
Och det har de aldrig.
Nej.
För börsen är ganska grov i sin prissättning, om man ska liksom ha snällt begrepp. de prissätter. Och det varierar, det är ganska volatilt. Och det där gör ju liksom att egentligen modellen bygger på ett arbitragetänk. Det är egentligen att bolag med ungefär samma risk ska ha ungefär samma avkastning. Och har de inte det, då tycker vi att de bolagen som genererar bäst avkastning i relation till risken är mest attraktiva. Och det fina med modellen är att vi utgår från faktiskt levererade siffror från bolagen. Vi tycker inte så mycket, utan vi tittar på vad levererar de för faktiska, riktiga EBITDA-siffror, förvaltningsresultat.
Men sätter ni inga multiplar? Eller?
Vi försöker göra så lite justeringar som möjligt. Vi justerar givetvis, till exempel om man gjort väldigt mycket investeringar rullande 12 månader, då justerar vi för det. För då har du till exempel köpt ett jättestort bestånd, då ökar ju ditt enterprise value. Men det tar tid innan det slår igenom på ditt förvaltningsresultat.
Mm.
Så då givetvis justerar vi för det. Men annars försöker vi liksom titta på faktiska EBITDA-siffror för att se. För då får man en bild både av hur effektiva fastigheterna är på att generera direktavkastning och dessutom hur effektiva bolagen är i den avbränning som sker i bolagen, i centraladmin och så vidare, på att faktiskt generera förvaltningsresultat exklusiv finansiella poster baserat på det där direktavkastningen. Så att vi försöker gå väldigt mycket på hård data.
Och du har 20 bolag ungefär i portföljen?
Vi har 21 bolag i UCITS-portföljen, för den följer UCITS-regelverk som är egentligen ett EU-regelverk för diversifiering.
Så alla får inte vara med?
Nej, alla får inte vara. Nej, precis. Och det är ändå liksom ett många bolag, den här 21 bolag av 35 i universet. Så att det är ändå ganska strikt regel, men då får man en väl diversifierad portfölj.
Och hur viktar ni emellan då?
Är vi alltid samma vikt, där vi har de fyra största bolagen har 8% och sen 6% och sen 4,5 och 4 och 3.
Mm.
Så att, och så summerar det ihop till 100. Och alltid samma, liksom, och sen så rankas bolagen egentligen. Och de rankas baserat på hur den riskjusterade avkastningen ser ut baserat på våra modell.
Mm.
Och det fina det är egentligen att vi låter avkastningskraven, marknaden sätter själv avkastningskraven. Och det blir regressionslinjen mellan de här 35 bolagens risk och deras avkastning. Och sen så tittar vi på, det blir en linje och de bolagen som ligger högst över den här linjen, de har bäst riskjusterad avkastning, de hamnar högst upp i våran ranking då egentligen. Vi, i den här UCITS-portföljen så tar vi lite hänsyn till likviditet också. Vi kan inte gå för hårt in i väldigt illikvida bolag, så det är en parameter vi tar hänsyn till. Det är också en artikel 8-fond avseende ESG, så att vi analyserar också genom bolagens ESG-arbete och klimatavtryck. För att kunna, så det blir en parameter också. Så det är några andra parametrar, men i princip är det här med den riskjusterade avkastningen.
Mm. Och sen har ni en selektfond också där ni har lite färre innehav.
Då har vi lite färre innehav och syftet med den, det är egentligen att vi vill ha en fond där vi kan gå lite hårdare enligt vår modell, så vi kan ha färre innehav. Så den har vi mellan 10-12 innehav. Just nu jobbar vi med 12 innehav i den. Så man kan gå högre viktat i de bolagen som man tycker ser bäst ut enligt modellen. Nummer ett. Och nummer två, att vi har kvartalvis likviditet i den här. Så att man kan bara sälja en gång i kvartalet.
Den andra är ju då daglig.
Den andra är dag...
handlad, och den andra kan man bara handla en gång i månaden.
Ja, alltså, och sen är det ju så att det fick jag någon fråga från en investerare. Alltså, vi handlar ju aktier, kan vi handla på daglig basis. Ja, okay. Men det är ju som kund, som fondandelsägare, så kan man i UCITS-fonden kan man köpa och sälja sina fondandelar på daglig basis. Men i den här andra fonden så är det på kvartalsbasis. Du kan köpa på månadsbasis och sälja på kvartalsbasis. Okay. Och det är ju helt enkelt för att vi ska kunna gå hårdare i likvida instrument.
Mm.
Så tanken är att vi ska kunna gå hårdare enligt vår modell, och att vi ska dessutom kunna gå hårdare i likvida bolag.
Mm.
Men grejen med den fonden är att det blir mer volatil. Det blir mer volatil produkt. Den är inte lika diversifierad.
Nej.
Så den slår mer avkastningsmässigt.
Och den har ju varit igång nu ungefär en månad.
Ja.
Hur har det gått hittills?
Nej, men den,
det är, är det dålig timing nu kanske?
Ja, den är dålig. Vi är ungefär i linje med första månaden, ungefär i linje med index på den.
Mm.
Och den här faktiskt, första månaden faktiskt, den här UCITS-fonden gått lite bättre än den här släktfonden. Man kan gå in på www.catellaproperty.com, och där har vi siffror, dagligt uppdaterade NAV-siffror och hur vi ligger i relation till benchmark-index på, och dessutom finns all information om fonderna där.
Mm.
Nu kan man gå in och kika. Men den här selectfonden är lite mer volatil, för den har mycket färre innehav och mer likvida bolag i sig.
Passar den mer långsiktiga?
Ja, den passar, och den är egentligen huvudsakligen riktad mot high net worth individer, alltså lite rikare privatpersoner och institutioner.
Finns det någon minimibelopp i den?
Vi har en institutionell klass, båda fonderna har en institutionell klass där det finns ett minimibelopp, men det finns faktiskt retail-klass i båda de här fonderna.
Mm.
Grejen med den här selectfonden är att den modellmässigt över tid, men man måste ge den lite tid för att arbeta, så har vi en modellöveravkastning som är betydligt bättre än UCITS-modellen, och det är helt enkelt för att vi går i bolag med bättre riskjusterad avkastning.
Mm.
Bättre egenskaper enligt modellen. Den här ljusfonden har en större svans av bolag som är relativt svaga enligt modellen, men som vi måste ha för att kunna få den här diversifieringen.
Mm.
Så det är syftet. Men gå gärna in och kika på www.catellaproperty.com. Mm. Och där kan man också registrera sig och läsa analys och så vidare.
För båda två är ju väldigt nya, men den andra har varit igång lite längre.
Ja, den här UCITS-fonden har vi haft igång sedan april förra året. Så den är mer än ett år. Och Select-fonden har vi haft igång lite drygt en månad. Så den är... Eller två månader blir det.
Mm.
Två månader ungefär. Så den är lite fräschare.
Ja, men det blir intressant att följa upp på den också.
Ja, absolut. Absolut.
Och fastighetssektorn i stort, såklart.
Ja, det blir spännande. Vi får ta en avstämning här. Vad det lider, och se om jag har rätt avseende fastighetsrallyt.
Det får vi. Och när sa du att du skulle börja?
Ja, men jag tror att det börjar centralbanken. Så länge centralbankerna är i liksom hiking mode som de är just nu, så är det väldigt svårt att få något starkt rally i marknaden. Då kan man få ett korta rally, men att det faller tillbaka igen. Jag tror att det krävs nästan att man marknaden ser någonstans, så att man når toppen och man börjar tydligare se vägen framåt mot sänkningar.
Tror du att det är slutet av det här året?
Ja, jag tror definitivt det är i höst man kommer se det.
Mm.
Men frågan är liksom om det blir senare i höst eller lite tidigare i höst. Det är väl det som är frågan.
Men vi bokar in en podd i höst, så får vi se vart vi är någonstans.
Det tycker jag, ja. Absolut.
Tack så jättemycket för att du ville gästa.
Ja, tackar, tackar.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd, och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.